Du lyssnar på Livskoden enligt hjärnan av mig, Lena Skogholm. Som beteendevetare har jag specialiserat mig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen, både hos människor emellan och för egen del. I den här boken får du följa med på en spännande resa i hjärnans fantastiska landskap. Livskoden enligt hjärnan visar dig vetenskapen bakom varför en stark hjärna ger dig mer energi och livsglädje. Du får även praktiska redskap, övningar och tips för hur du kan bygga kraftfulla hjärnmuskler. Det handlar dels om att inte slita på hjärnan i onödan, dels om att bygga avgörande områden i hjärnan starka. En del av övningarna finns även att lyssna på min hemsida, lenaskogholm.se. Hjärnan är extremt formbar, lika formbar som gelatin. Det betyder i praktiken att vi kan bygga hjärnmuskler, skapa den layout vi vill på hjärnan. Därför gillar jag liknelsen att hjärnan är som en trädgård och att vi är dess trädgårdsmästare. I hjärnans trädgård behöver vi se till att ogräs inte växer och sprider sig, utan istället plantera växter som är bra för oss samt förse dessa med rätt näring. Din formidabla hjärna är den mest komplicerade struktur vi känner till och som det har tagit evolutionen miljontals år att mejsla fram. Det är dags att sluta slita ut hjärnan och istället samarbeta med den för att bygga den stark. Jag använder själv allt det jag skriver om och har gjort så i många år. Att bygga starka hjärnmuskler är ingen quick fix eller något man gör ett par månader och sen är klar. Det är ett förhållningssätt till livet som verkligen lönar sig. Så, är du redo att bygga en grymt stark hjärna? Kapitel 1. Koden till ett bättre liv. Jag har påbörjat det här kapitlet på flera olika sätt. Men jag måste börja så här. Det var den 23 december år 2000 och jag satt på flyget hem från Gran Canaria tillsammans med min familj. Vi hade tagit en restresa till solen efter århundradets mörkaste november, då solen inte hade synts till en enda dag. Så kändes det i alla fall. Dagen före dopparedagen var vi på väg hem för att fira en traditionell julafton och allt var förberett. Julklapparna låg inslagna under granen som var full med röda julgranskulor och guldglitter. Julmotiv från sekelskiftet på gardinerna spred julstämning i huset och kylskåpet var fyllt med julmat. Vad jag inte visste när jag satt där i flygstolen var att jag under de kommande 20 åren skulle behöva ta mig fram med rullstol eller annat färdmedel om jag behövde förflytta mig mer än runt 500 meter för att inte riskera att kroppen skulle kollapsa. Jag kan inte säga exakta ögonblicket det slog till, men plötsligt fick jag en helt fruktansvärd värk i bihålorna som i ett enda nu svullnade upp rejält. Det gjorde att jag fick svårt att andas och det kändes som att jag skulle tuppa av vilket ögonblick som helst. Jag försökte andas lugnt, lutade pannan mot stolsryggen framför mig och lyckades häva det hemska illamåendet något, liksom det värsta av den fruktansvärda yrsel som jag hade fått i samband med svimningskänslan. Resten av resan satt jag mestadels nedböjd och försökte andas lugnt. Annars hade jag nog svimmat av. Det kändes som om jag var halvt medvetslös när det var dags att gå av planet och ta sig vidare hemåt. På något sätt lyckades jag uppbringa kraft nog att hjälpligt fira en traditionell julafton tillsammans med ett fåtal släktingar. Dagen efter låg jag som i koma. Även dagen efter det, nästa dag, och nästa, och nästa, och nästa. Jag hade fått en bihålinflammation från helvetet. Ja, det var i alla fall vad jag trodde då. Tänkte att jag säkert skulle vara frisk igen lagom till skolorna startade. Vilket kändes bra eftersom jag då arbetade som musik- och dramalärare. Men icke, sa Nicke. Det gick en vecka, två veckor och tre veckor. Antibiotikakurerna avlöste varandra och efter tredje penicillinkuren och tre månader senare var jag allt annat än bra. Månad efter månad. Det var tur att jag inte visste vad som skulle ske. Bakom hörnet väntade mig...